Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
För mig då, de som är som jag, blir ju utmaningen då istället att vi liksom kraschar mot folks fördomar. Det räcker att man ser en bild av mig, en helfigursbild liksom. Som man ser min kropp, så har man redan gjort sig föreställningar om vad jag är kapabel till och inte, och vem jag är. Och att där ligger ju min utmaning då i att försöka liksom skala av alla de fördomarna som typ en lök. Så, och komma in till kärnan, som är bara Annika.
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från lärda.
Fredrik Hilleborg vid micken, och den här veckan har jag en bok i min hand som heter Krymplingskortet. Med mig har jag Annika Tessler. Välkommen.
Tack så mycket.
Jag brukar alltid börja med att gästen får presentera sig, så vi börjar där.
Oj, jag heter Annika Tessler som sagt. Jag är 43 år, bor i Huddinge utanför Stockholm och jobbar som journalist framförallt.
Har du någon hisspitch vad din bok handlar om?
Det finns väldigt många böcker som handlar om konsten att vara kvinna och vad jag pratar om när jag pratar om rasism och bög så funkar det. Det här är typ samma grej, fast det handlar om funktion och våra fysiska kroppar.
Jag skulle vilja börja den änden och liksom titta lite på begrepp och kanske reda ut begrepp.
Vad handlar det här om egentligen?
Boken.
Ja, precis. Att vi reder ut det.
Funktionsnedsatt.
Ja, det funkar väl.
Nej, men du diskuterar det mycket själv i boken kring uppfattningar och fördomar. För du sitter ju i rullstol.
Yes.
Och du gillar inte det begreppet, rullstol eller rullstolsbunden.
Inte rullstolsbunden. Alltså, jag är inte fastvirad med silvertejp. Och jag är exakt lika mycket person, även om jag sitter i min soffa hemma, som inte har med rullen att göra liksom.
Men om vi börjar där, alltså det finns ju begrepp som används. Det är därför jag vill säga att jag vill börja med att liksom reda ut det. För att när jag läste boken så var det en del saker som jag själv inte har tänkt på tidigare. Eftersom det är ingenting som jag går och tänker på.
Nej, såklart. Och där vill jag ju bara säga på en gång att alltså jag har ju en förvärvad skada. Jag skadade mig när jag var 24 år. Och jag hade inte heller tänkt på det här. Så att jag blir inte sur på någon som säger fel. Eller vad är ens fel? Det kan man ju diskutera. Men det är också liksom en grej i att jag skrev boken. Att avdramatisera det här lite. Det är så himla mycket rädsla och tassa på tå. Och just det här, vad får man säga och inte? Ja, men säg i princip vad du vill. Så länge du är anständig.
Ja, för jag brukar tänka när det gäller, ja, det kan vara allt från religiösa grupper eller hudfärger och så vidare. Därför är diskussioner och det ord man inte får använda. som man inte vill bli kallad eller som får med sig associationer. Mm. Och då är det ganska enkelt om man vet, ja men okej, bra, då använder vi inte det ordet. Mm. Så är det inget mer med det. Och lite den utgångspunkten hade jag också. Vänta, nu ska jag ta reda på vad är det som
för att slippa bli cancellerad när podden väl kommer ut.
Ja, exakt. Precis. Precis.
Det där är ju, alla har ju triggerord. Och det finns just inom den här världen så ändras ju det man ska säga hela tiden. Som sagt, jag är inte särskilt känslig. Men ska jag säga någonting som jag själv använder, så säger jag att jag är en person som lever med en funktionsnedsättning. Det är det jag säger själv.
Mm. Och när man pratar om funktionsnedsättningar så finns det ju så många olika. Det är ju som ett paraply.
Mm.
Eller hur? Finns det någon statistik?
Massor av statistik, dock inte, liksom, inte hur detaljerat som helst. För det är ju mycket integritetsskäl kring det här och sekretess och annat som gör att det är väldigt mycket som inte registreras. Och allting, som sagt, var drar man gränsen? Vad är en funktionsnedsättning? Det är väldigt många personer som har glasögon i vårt land. Mm. Men vi kallar inte dem funktionsnedsatta. Även om det skulle bli katastrof för många om de skulle gå igenom dagen utan glajer. Liksom. Vad är det att ha diabetes? Vad är det att ha cancer som ger biverkningar i form av vad det kan vara. Så det beror på var man drar gränsen, som sagt. Men Folkhälsomyndigheten har väl i olika så här, nationella folkhälsoenkäter och sådär kommit fram till att more or less 20% av befolkningen har någon form av funktionsnedsättning. Och vi är typ 600 000 personer som har en rörelsenedsättning.
Mm, rätt många.
Det är rätt många.
För de som lyssnar, de som inte läst boken. För det var en olycka ridning helt enkelt. Där du var 24.
Yes.
Men du minns inte så mycket av olyckan.
Ingenting. Thank God. Jag har ingen behov av att minnas det. Har jag inte. Nej, jag minns ingenting.
Och men vad minns du ifrån då? Du vaknade upp och...
Ja, jag vaknade 2 veckor senare. De höll mig nedsövd i 2 veckor. Så jag vaknar av att det står en sån här klyschig, vitklädd läkare vid sängen. Och säger hyfsat oinlindat att du har varit med om en ridolycka, att du har ramlat av en häst och brutit nacken. Du är totalflammad. Och har sovit i 2 veckor.
Totalförlamad över liksom hela kroppen?
Ja, då var jag helt totalförlamad. Idag kan jag röra axlarna och överarmarna lite grann. Det kunde jag inte då.
Det blir väl som sagt.
Ja, alltså, det är ju, gud, ska vi bli supermedicinska? Alltså, kroppen går ju in i chock från början. Såklart, jag var ju förutom liksom att jag hade skadat mig, så var jag ju väldigt sjuk. Alltså, jag hade lunginflammationer och blodbrist och en feber som gick mellan 32 och 41 grader. Och, alltså, ja, kroppen hade lite att göra, helt enkelt.
Mm.
Men så sen så återkom ju då några få rent muskulära funktioner efter ett tag. Men det var länge sedan. Det var första året.
Ja, precis. Ja, det blir snart 20 år sedan.
Yes.
Ja, just det. Och det blev en total liksom livsomställning. Och sen det här är någonting som du har bland annat föreläser om numera. Du har skrivit det här i din andra bok.
Mm.
Vad är det du föreläser om då?
Mer exakt. Oj, väldigt olika kan det vara. Det har ju handlat väldigt mycket om olika sociala identiteter, om krisbearbetning, om självuppfattning. Ja, sen en hel del om personalbemötande inom vården. Sånt. Sen kan det handla om lite mer att man går in på nästan lite mer idrottspsykologiska termer. Hur gör vi när vi möter motstånd? Mm. När vi ställs inför faktum som vi inte kan påverka.
Och sen det som du beskriver som kanske känns mest självklart, det är ju som att det var en Alltså att gå igenom det, depression och andra sådana saker efter. Men det som jag helst skulle vilja fokusera på är ju dels fördomar, representation, och sen du pratar också om alltså att assistentbehov och liksom mer politiska aspekten där. Jag kan tänka mig det också, om man, när man är med och det blir en sån förändring, då kanske man också upptäcker alla fördomar som man inte har en aning om innan.
Ja, men det är klart.
Till skillnad mot man föds med det kanske, jag vet inte, men just att man får se det.
Ja, men det är klart. Alltså det blir ju en crash course, och jag tror också att för min personliga del så var jag så, jag var ju jäkligt privilegierad, fast jag inte tänkte på det som privilegierad då, utan självklarheter. Alltså jag är vit, jag är medelklass, jag är uppvuxen i ett akademikerhem. Jag bodde verkligen inte i Djursholm, men jag hade det rätt bra liksom. Och jag var väldigt, alltså jag är heterosexuell, jag har följt normen väldigt mycket. Mm. Det är väl att jag är kvinna då som anses vara någon slags minoritet. Men annars så var jag ju, jag var nog definitionen av liksom ordinär eller mainstream. Och då är det klart att det var ju, nej men det var ju det som var någonstans, att sitta, alltså, att sitta i rullstol och inte kunna gå, det är inte så jobbigt som folk vill få det till. Det är opraktiskt. Men själva min fysiska kropp är, men den är ju rätt statisk nu. Jag har ju ingen progressiv sjukdom eller så, utan det här är som det är. Men däremot så det här med då att leva med en funktionsnedsättning, att det innebär en helt ny social och kulturell och politisk identitet.
Ja, just
det. Och det var ju den stora crash coursen.
Precis.
Alltså, och också anledningen till att jag skrev boken.
Ja, det är just, alltså, om jag skulle vakna upp som mörkhyad muslim imorgon, så skulle jag också mötas av andra.
Verkligen. Och jag tror också att det som ligger i det här funktionsbegreppet är ju att vi letar efter sätt att fjärma oss. Alltså att det omgärdas av så mycket rädsla. Just för att vi vet att ingen är förskonad. Du kommer inte vakna upp imorgon och vara mörkhyad. Du kommer inte vakna upp imorgon och vara muslim om du inte liksom aktivt väljer det. Eller homosexuell eller vad det kan vara. Eller kvinna för den delen. Mm. Det vet du. Men du vet faktiskt inte vad som händer när du ska ner till Coop i eftermiddag och gå över gatan.
Att det kanske är en olycka då.
Ja, eller att du går in i duschen och halkar på det hala golvet. Jag hade när jag låg på sjukan så hade jag en kille på min avdelning som hade haft hemmafest. Var lite dragen. Inte liksom, inte plakat så, men lite grann. Och böjt sig ner för att knyta skorna. Och snubblat och brutit nacken. Det låter extremt, men det händer.
Men är det du tänker, att man är rädd för att det är någonting som man kan råka ut för?
Ja, ingen är förskonad. Vi kan hålla på med hur mycket hälsoappar och gymkort och proteinsmoothies vi vill. Liksom. Mm. Och vara superkaraktärsfasta, och vi yogar och vi håller på. Men det räcker inte alltid. Och vi vet inte vem och när det kommer drabba nästa gång.
Någonting som du diskuterar mycket i boken är ju det här med den kroppen och normer kring det fysiska, hur kroppen ska se ut och användas och sådär. Och det är ju, som jag förstår, liksom, har blivit väldigt tydligt av hur vi också värderar och ser på andra, just bara utifrån det fysiska.
Mm.
Som egentligen inte har med det intellektuella eller vem människan är.
Nej, precis. Och där så är det väl så att har vi en, som jag då, som har en väldigt synlig, det är en väldigt synlig defekt, så att där, att då blir det bekvämt på något vis att lägga mig i det facket. Nu så pratas det väldigt mycket om psykisk ohälsa och att den skenar och så vidare. Och där blir det också att vi vet inte. En person som har, ja, men någon form av NPF eller vad det kan vara, kan ju välja att dölja det, särskilt så länge den då inte interagerar med med andra människor. Går du över en tunnelbaneperrong så kan du vara inkognito. Jag är ju som, jag är som ett helt jävla handikappföretag som är ute och åker. Liksom.
Det går inte att dölja.
Nej, det går inte att dölja. Och där blir utmaningen den annorlunda, liksom, tvärtom. Att för en person som har något som vi skulle kalla en fläck i protokollet. Om det är då en psykisk ohälsa eller om det är en sexuell läggning som vissa skulle avfärda som annorlunda eller vad det kan vara. Där handlar det ju om att våga komma ut som sig själv. Våga vara sig själv. Kanske successivt för vissa utvalda till en början. Men ändå att våga vara sig själv fullt ut. Det, där är det som utmaningen ligger.
Att man inte ser rätta sig efter och blir bara...
Ja, och att någonstans våga visa så mycket av sig själv som möjligt. För mig då, de som är som jag, blir ju utmaningen då istället att vi liksom kraschar mot folks fördomar. Det räcker att man ser en bild av mig, en helfigursbild liksom. Så man ser min kropp, så har man redan gjort sig föreställningar om vad jag är kapabel till och inte, och vem jag är. Och att där ligger ju min utmaning då i att försöka liksom skala av alla de fördomarna som typ en lök. Så och komma in till kärnan som är bara Annika.
Mm.
Att liksom att gräva fram mig själv. Lite som så här Michelangelos marmorsblock. Jag är David som står där inne.
Blir det också som att man, ja, precis, man blir mött med andra förväntningar?
Absolut.
Hela tiden.
Absolut. Det är ju samma för oss som för andra minoriteter, där man pratar om de låga förväntningarnas rasism och så vidare. Att har man en mörkare hudfärg än svenskar i gemen, så anses man vara liksom mindre intellektuellt kapabel eller vad det kan vara. Och det här är ju exakt samma sak.
Kan du ge exempel på hur du kan bli bemött? Jag tänker på, jag tycker du skrev något om att vara på restaurang. Någon ska komma fram och ha frågor eller sådär. Alltså, har du exempel på hur du kan bli bemött, alltså, i offentliga sammanhang?
Det är ju antingen eller. Det är mycket diskriminering som pågår som folk i gemen knappt tror händer. Om jag säger att jag vet inte hur många gånger jag blev portad från ställen. Eller liksom att de, nej men vi vill inte ha rullstolar här inne och de tar så stor plats. Och sådär. Var någon,
ja, på restauranger eller på andra ställen?
Ja, visst.
Okay.
Eller, ja, folk som kommer fram och ber för en är en fin grej. Det har vi alla råkat ut för, tror jag, som har synliga nedsättningar. Det är väldigt många frireligiösa människor som liksom dyker upp på stan och så här, med handpåläggning och hela kör. Det är en fin variant. Och ohöljd nyfikenhet. Varför sitter du så där? Jo, men det kan jag väl berätta. Ska vi ta ditt största trauma i ditt liv först? Liksom?
Ja, men blir du irriterad på det?
Nej, men jag har varit i det här så länge nu. Jag blir irriterad om de kommer fram när min son är med. För då kan jag känna att vad fan, låt honom slippa i alla fall.
Mm.
Jag kan bli trött. Det är nog snarare så här lakoniskt trött. När expediter ständigt tilltalar min assistent istället för mig. Ska hon ha något mer? Och då säger jag ändå, ja, du kan ju fråga henne själv.
Mm.
Och då kan jag tänka att jag har en masterutbildning i kommunikation. Alltså snacka kan jag, det går bra.
Jag tänker på det här med och att det blir att man går från normen. Eller det kan räcka med att om du är på någon middag eller ett kalas och någon har brutit benet. Så frågar man automatiskt, oj vad är det som har gjort här?
Mm.
Och det blir ännu tydligare då om någon sitter i rullstol att man undrar.
Men så är det ju, och det är ju, vi ska ju inte sluta bry oss om våra medmänniskor. Och skulle du suttit här med en gipsad arm, så hade jag ju antagligen också frågat, oj, har du gjort i larmen?
Mm.
Sen är det väl skillnad också när det är något som är uppenbart övergående.
Alltså övergående, en bruten arm.
Alltså en bruten arm är övergående.
Mm.
Mot då, mitt är ju liksom statiskt. Så, mm. Men sen så jag har tänkt på det där själv efter att jag skrivit om det. Alltså det är ju inte helt självklart där heller. För hade du haft ett stort bandage över ena ögat till exempel.
Mm. Hade du frågat då?
Alltså jag tror ju, jag brukar ju sällan fråga överhuvudtaget. Jag tycker, även om du hade kommit in på kryckor så jag hade inte frågat ändå. Eller vad det hade varit liksom. Jag tycker inte att jag har med det att göra. Det är faktiskt inte samma sak som att jag är helt kallsinnig. Tror det eller ej. Men det jag menar är att även när det är uppenbart övergående så finns det, det finns olika lager av när någonting blir tabu och inte.
Ja, precis. Men jag tänkte just när det är något som blir uppenbart så kan det också kännas som elefanten i rummet.
Verkligen.
Men jag kan tänka mig också för dig som har fått frågan 1000 gånger att man blir trött på det.
Ja, men det är klart, att det är trött på den. Framförallt för att ni så... Alltså för mig är det ju tämligen ointressant. Det är 20 år sedan och jag minns ingenting. Jag har ingen aning. Så det är klart. Och så det är just som du säger att jag har ju svarat på det. 1 miljon gånger räcker nog inte. Men sen är det ju det att för mig blir det ju inte... Det är ju inte emotionellt laddat att säga att jag ramlade av en häst. Det i sig är inget trauma. Däremot så är det... Just jag är ryggmärgsskadad och just bland ryggmärgsskador så är det en inte oansenlig del som är resultatet av självmordsförsök, till exempel.
Mm.
Ja, vad har du gjort? Jag försökte döda mig. Liksom.
Mm.
Jag vet inte, ibland så kan jag känna att vad väger tyngst? Är det folks rätt till integritet eller är det andras ohöljda nyfikenhet?
Mm.
Och dessutom så är det många jag känner som också har gjort illa sig har ju minnen från själva olyckan. Någon har dykt och slagit huvudet i en stenbotten, glidit upp, blivit förlamad och tänkt shit, jag drunknar här för att den inte kommer upp tills den har blivit uppdragen och så vidare. Så sådana oerhörda panikrädslor som har resulterat i PTSD och vad det kan vara. Och sen gång på gång, berätta om vad som hände.
Mm.
Vad är det som har hänt? Vad tänkte du då?
Mm.
Att få återuppleva det hela tiden. Så att nej, alltså för mig är det inte, för mig är det lite som sagt lite trist, men inte traumatiskt. Men det kan vara det.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du nämner det här med offentliga toaletter. Det finns dam, herr och handikappad.
Mm. Vi är rulliga ett eget kön.
Men vad tänker du om det? Borde det vara något annat?
Ja, men varför kan man inte ha som det är på vissa ställen. Att det är, så att vi har en damtoalett och en herrtoalett. Alltså så är det flera bås inne i respektive. Mm. Och då kan det ju finnas en större toalett inne på en större damtoalett och en större herrtoalett, så att säga.
Som är inkluderad där.
Exakt.
Ja, att det blir exkluderande att ha det som ett eget. Att,
jo, men det, liksom... jo, men det är klart att det blir. Jag är inget eget kön.
Nej. Liksom. Apropå det med kön och i ditt fall att vara kvinna, kvinnlighet, som också då, vad det nu är i vårt samhälle eller normer, det hänger ihop mycket med kroppen. Det, mm. det har varit en stor sorg.
Verkligen.
Förändring.
Verkligen. Gud, jag gärna, men det går ju inte att...
Alltså kön hänger ihop mycket med kroppen egentligen.
Ja, men, ja det gör jag absolut. Och med uppfattning. Och där är det ju... just det här som jag sa i början med... Alltså vi är väldigt... sexualiteten idag är väldigt... den är ju väldigt prestationsinriktad. Och väldigt sund. Det är lite en sund skälja, sund kropp. Nästan lite så här... Nu kommer jag få massor av hatmejl, men det är nästan lite så här som under liksom 30-talets Tyskland, att vi ska vara så sunda och så och så där. Och kollar man på kvällstidningsrubrikerna så är det mycket så här 7 sätt att träna dig till bättre orgasm och så här får du ett hälsosamt sexliv. Alltså det är väldigt det är någonting man ska träna sig till och man ska vara förtjänt av.
Och hur hänger det ihop med?
Det hänger ju ihop med att om man inte kan knipa, ja, just, eller vad det kan vara, då är det kört. Liksom. Och det, jag menar, avsexualiseringen av personer med kroppar som faller utanför normen, den är ju enorm. Mm. Och där man behöver ju inte vara så skalad som jag, utan det räcker ju med någon ytterst liten...
Mm. Jag skulle bara vilja återkomma till den frågan jag var inne på förut. Men om vi säger så här till mig och de som lyssnar. Om det är så att man är på en fest eller att man träffar nya människor och någon sitter i rullstol. Vad skulle din liksom, rekommendation vara? Vad är den? Vad tycker du att man får fråga eller bör fråga eller inte tänka? Eller?
Om jag träffar en person som har glasögon, då kan jag vara väldigt nyfiken på vad har den personen för synfel. Och är det brytningsfel? Är den långsynt? Är den närsynt? Är den trångsynt? Hur ska jag göra då? Alltså förstår du, jag tänker, det här är väl inte en större grej än någonting annat. Egentligen. Det är väldigt mycket med folk jag är nyfiken på. Och där liksom, när det gäller allt annat så stämmer jag väl av. Jag går inte fram till en främmande människa på en fest som jag aldrig har sett förut och sagt hej, är du bög? För att det har jag faktiskt inte med att göra. Och är det någon jag väldigt gärna vill ragga upp, nu är jag gift gubevars så det ska jag inte göra ändå. Men är det någon jag väldigt gärna vill ragga upp så kanske jag lite smooth och försiktigt försöker liksom leta mig fram till det. Ibland kan jag tänka, liksom, alltså min rullstol pratar inte. Den är jättetyst. Och snäll. Och gör ingen människa för när. Så jag vet inte varför den ska få så mycket uppmärksamhet.
Vad tänkte jag på? Representation. Alltså hur, du skriver ju om det när man ser på tv exempelvis. Du ger exempel på i storfilmer så är det ofta icke-funktionshindrade som spelar funktionshindrade.
Mm.
Ganska vanligt.
Blackface. Fast,
som får, ja, precis.
Mm.
Och så är det ju generellt. Är det fel, tänker du?
Ja, alltså det där är ju så här. Det är också en... Så här, det är klart att det går att racka ner på enskilda produktioner. Men sen är det ju också att det är någon slags systemfel. Har vi en ljushyad person, en vit person, som färgar ögonbryn och hår och annat och spelar en person av en annan etnicitet, så går det an liksom i någon film, men vi kan inte ha det systematiskt att folk liksom kletar skokräm i ansiktet. Så gjorde vi för ett antal decennier sedan. Och det har vi, thank God, insett är förlegat.
Mm.
Och det här är ju exakt samma sak. Dessutom så blir det ju då, ju längre erfarenhet jag får i den här världen, så kan jag ju se fler och fler exempel på, alltså de här skådisarna tycker att de är så jäkla duktiga, och det är ju, många liksom snubblar sig ju raka vägen till en Oscar för att de spelar invalider på olika sätt. Alltså det är ju inte bra när man kan den här världen. Många är ju inte bra. Det är ju en fråga om trovärdighet också. Folk spelar förlamade och sitter med liksom tydliga lårmuskler. Var kom de ifrån då? Så, och det är så jätteotympliga rullar som ser ut att komma från 50-talet. Och så tycker regissören att gud vad vi har varit progressiva nu.
Mm.
Men som sagt, det är systemet och strukturen mycket mer än något annat. Jag läste senast i morse idén om ja, men lite samma grej, det här med att live-versionen av Den lilla sjöjungfrun.
Det blir också en debatt kring hur
det spelas hon av en svart tjej.
Mm.
Och då liksom kommer hela den här diskussionen upp till ytan igen. Och då är det ju som med allt annat när det gäller mångfald, att funktion är ju den sista bastiljonen, men man har inte börjat diskutera det här
ännu
överhuvudtaget.
Nej, det blev tydligare tycker jag när jag läste din bok. Och det är en tydlig jämförelse med att om någon vit skulle måla sig svart och spela det. Det gör man inte idag.
Nej, det gör man inte. Så varför gör man det med oss då? Liksom?
Mm.
Varför är det okej att dregla och spatta loss?
Har det blivit någon förändring över tid just kring representation?
Väldigt, väldigt lite. Är det korta svaret. Det går extremt segt faktiskt.
Och vad beror det på egentligen?
Ja, det är ju 10 000 kronors frågan. Alltså pratar vi visuell representation. Och nu lever vi liksom i Instagram-samhället ändå. Så att bilder och rörliga bilder. Det är ju allt mer vad vi bygger vår badge-uppfattning på. Och då gör ju det att det är superviktigt att vi syns för att finnas. Jag är på något vis en obotlig optimist. Lite cynisk kanske, men ändå optimist någonstans. Jag tänker att världen hela tiden blir allt mer tolerant och liberaliserad. Gudarna ska veta att vi går bakåt i många avseenden, särskilt just nu. Människovärdet är på dekis. Det behöver vi inte liksom debattera om. Men bara som säger, titta på liksom, alltså min son börjar mellanstadiet i höst. Jag tittar på ändå i hans skola och hur de pratar om att vi gillar olika och vi rockar sockerna och vi bryr oss om varandra och så vidare. Och så tänker jag tillbaka på min egen skolgång. Den där lärarna stod i rökrutan medan någon tryckte ner någon annans huvud i toaletten. Alltså det var en helt annan kultur.
Mm.
Så att jag tänker att det ändå ska gå framåt hela tiden. Men jag tänker också att det finns inte en enda upplyst politiker eller kändis som inte hela tiden säger att jo, men vi kämpar för mångfald. Och det är kön och etnicitet och ibland får man sexualitet, vad menar. Men det inträffar inte att man nämner funktion. Och då, om vi tänker tillbaka till det, på det så från början, så är vi, alltså vi är så jäkla många. Är vi. Vi är ju många fler medborgare i Sverige, i världen överhuvudtaget, som lever med en funktionsnedsättning jämfört med homosexuella, eller just nu så du vet det, ADHD står de på vartenda löp. Vi är ju fler rörelsenedsatta än personer som lever med NPF till exempel. Och där blir det så svårt, för att jag vill inte sätta grupperna mot varandra. Jag vill inte att vi då ska få uppmärksamhet på någon annans bekostnad. Det är inte det handlar om. Utan snarare så skulle jag vilja ha något mer övergripande liksom MR-perspektiv. Att vi har någon slags mänskliga rättigheter. Bara att vi krokar arm mycket mer.
Mm.
Och är lite jävla trevliga mot varandra. Så att, inte att det ska vara en grupp på bekostnad av någon annan.
Jag vet att jag såg en Nike-reklam för ett tag sedan där det var en som var en satt i rullstol och så var först närbilden pratade om träning och sen i slutet zoomade de ut och så var den satt i rullstol och poängen var ju lite som att det spelar ingen roll att sitta i rullstol. Jag är alltså, lite motiverande som de ofta jobbar med i sina reklamer. De har haft med olika idrottspersoner från Paralympics och allt möjligt. Alltså de har använt det som grepp.
Mm.
Är det bra eller finns det, kan man problematisera kring det också? Eller vad tycker
nej,
du?
Nej, men alltså jag tycker att det är bra. Jag tycker att det är bra. Men det är ju också sådär att det inte får bli, alltså att allt inte får bli ihopbuntat. Överhuvudet, jag menar kollar man på stadiumreklamen överhuvudtaget. Nike var det här, men skitsamma. Så sportkedjor reklam överhuvudtaget så är det många där som är superfriskusar och kutar runt om vi säger en alldeles normföljande person ja och det är jättebra att de finns men på samma sätt så kan det finnas någon som är ja, men lite överviktig eller bara dåligt flås eller har svår astma och inte kan vara ute och kuta 3 mil i elljusspåret och den har samma värde för det. Alltså människovärdet är absolut, tycker jag. Sen måste det finnas, det råkar finnas de som är fotomodeller och apsnygga. Och det är inte jag. Men alltså mitt människovärde är inte lägre för det. Liksom. Jag kan tänka mig att det finns många reklamer med män där du på olika vis inte kan identifiera dig. Men att de måste ju ändå få finnas.
Mm.
Även om de inte är exakt som du. Och det är samma sak här att om vi säger som Aron Andersson till exempel är någon som många vet vem det är. En kille som en äventyrare som sitter i rulle. Han var med i Let's Dance nu också. Och det, alltså jag skulle, det finns inte så mycket pengar och sprit i världen. Så jag skulle ta mig upp för att bestiga berg och greja i rulle. Alltså aldrig i livet. Men låt honom göra det. Det blir väl jättebra.
Mm.
Så han och jag är inte, vi är inte likadana. Men vi kan väl få finnas båda två.
Mm.
Typ.
Du skriver ju sen en del om det här med assistans.
Mm.
Att ha assistent. Som du har.
Mm.
Och de politiska diskussioner som har varit kring kostnaderna kring det och vad samhället har råd med, ska lägga pengar på och så vidare.
Mm.
Vad skulle du säga om det?
Ja, men vad ska jag säga om det? Gud, det går ju att säga jättemycket om det. Tänker du en ren monetär synvinkel nu eller?
Ja, eller vart är, hur ser det ut i dagsläget för den som inte är, som följer den debatten eller har följt eller hört vad som...
Mm, det korta svaret är för jävligt. Så är det. Nej, men det är, det finns jättemycket att säga om det här. Det har ju blivit en, och den har varit flera år, en politisk och medial konsensus kring att alla som använder LSS då, där personlig assistans ingår, är fuskare och kriminella och fifflade allihopa. Och det är så mycket som pengar som försvinner och det tas av våra skattemedel. Och man kan inte lägga så här mycket pengar på en så liten grupp och så vidare. Det här behöver man ju då bryta ner liksom i beståndsdelar för att bemöta egentligen. Men alltså, the very short version. Då, för det första så är det inte så mycket pengar som man vill ge sken av. Därför att 87% och sådär, den absoluta majoriteten av de pengar som betalas ut till LSS går tillbaka Därför att de går direkt till löner till våra assistenter. Och våra assistenter betalar skatt och köper busskort. Mm. Och limpor i affären och så vidare. Alltså det är en del av samhällsekonomin som snurrar. Så det går tillbaka direkt. Och när det gäller kostnaden så är det inte så att om man skulle ta bort assistansen att kostnaden för oss bara försvinner som genom ett trollslag. Utan då är det i så fall andra insatser som ska till. Oavsett om det är våra anhöriga som ska bränna ut sig och få sluta på sina jobb och ta hand om oss. Eller om man ska bygga institutioner eller hemtjänst som är inte riktigt dubbelt så dyr men nästan som assistansen och så vidare. Alltså alla andra insatser rent krasst ekonomiskt nu är dyrare än assistansen. Dessutom så är det ju för många av oss så möjliggör ju assistansen till att vi själva kan bidra till samhällsekonomin. Jag till exempel förvärvsarbetar och det hade jag ju inte kunnat göra om jag inte hade haft assistans. Det är den rent krasst liksom pengaaspekten av det. Alltså det kostade, kan jag erkänna på en gång, jag har kostat er skattebetalare, jag personligen, så jäkla mycket pengar. Alltså det kostade så mycket att rädda livet för mig. Jag låg i respirator över en månad. Du vill inte tänka på hur många skattekronor jag nallade åt mig där. Alltså jag låg på sjukhus ett år. Jag har bara sugit åt mig.
Mm.
Men under den akuta rehabiliteringen så nämndes aldrig mitt värde i kostnader överhuvudtaget. Det kom först senare. Och då undrar jag varför lägger samhället sådana pengar på att rädda folks liv? Om vi sedan anför ekonomiska argument för att hindra dem från att leva de liv vi räddar dem till. Det är få tillfällen som läkare ser så jäkla malliga ut som när de står på tv-nyheten och säger att de har räddat bebisar efter halva tiden i magen. Tror vi på allvar att alla de här ungarna som väger som ett smörpaket, att de kommer växa upp och bli helt funktionsfullkomliga och oberoende vuxna? Det där liksom övergår mitt förstånd. Och det går ju att dra hur långt som helst. Om ambulanser kommer till en trafikolycka, där ligger massor som är skadade. Vem ska man då prioritera? Är det den som är mest skadad? Eller ska de gå och kolla först? Jaha, vad har du för yrke? Vad kan vi ha för nytta av dig sen?
Den som är skadad.
Ja, det borde ju vara så. Men den kanske inte är lika liksom, bidragande till samhället sen. Ska vi rädda en svårt skadad, hemlös person? Eller en läkare som bara har stukat foten? Om vi ska dra det till sin spets.
Nu, tiden rinner iväg. Jag har hoppat runt lite bland olika frågor och ämnen. Är det någonting som du har skrivit i boken som vi inte har pratat om som jag vill nämna?
Poängen är väl att nu har vi 80 år ish var på den här jorden. Och då måste vi ju ge alla bara maximala förutsättningar att kunna utnyttja dem, tänker jag.
Sista frågan då, förutom att läsa boken, har du någon rekommendation till de som lyssnar?
Nej, men jag tror när jag blev ihop med min numera man då, kille, outade jag honom, men han var ung så att ingen skugga över honom. Men när vi hade varit ihop ett tag och vi hade diskuterat mycket, jag var lite så ung och hyfsat arg feminist. Då, så efter ett tag så sa han, så han bara, vet du, han bara, du har satt på mig genusglasögonen och nu kan jag inte ta med dem. Att han helt plötsligt liksom blev vaken för orättvisor. Och jag har väl någon liksom dröm om att folk skulle sätta på sig funktionsglasögonen också.
Mm. Ja, men det har nog jag fått mer av.
Härligt. Ta inte av dem.
Nej.
Nej.
Om man lyssnar på det här och vill ställa någon fråga till dig, hittar man dig någonstans?
Man hittar mig lite överallt. På Instagram till exempel. Annika Tessler, ihopskrivet.
Mm. Tack för att du var med.
Tack snälla för att jag fick komma.
ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.